Jag har prövat att snacka lite om det här den uka här, forskjellige sivebön. Jag ska pröva att si lite också idag om det här vidare. Men jag är så fascinerad av bön och jag är så fascinerad av kunskapen om bön och det jag har erfart av bön upp genom livet mitt, vad det har fört till på i många människors sitt liv och i många områden, fått sett hur Guds rike går fram genom människor som ber till Gud. Och det är någon som säger att de ber ju bara liksom sån lite, nästan lite sån hånlig. Ja, men vi kan ju inte bara be. Men jag ska si det att det här med bön är ett kraftigt redskap som Gud har gett oss. Och om vi bara ber så är det kraftfulla ting som sker. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Vi gjør masse annet. Vi jobber, vi strever, vi holder på. Men bønn er så viktig som et grunnlag og som et fundament for at Guds rike kan gå fram. Så derfor er jeg så takknemlig for Marianne sin tjeneste og mange bønnekvinner som driver og ber rundt omkring. Og Jon Gisho han sa det at 80% av de virkelig sterke forbedrene i verden, det var kvinner, sa han. 80%. Och jag tror det är sant. Jag sa lite om det på Sue tidigare på torsdag att jag tror ju att en mammas bön är väldigt kraftfull. Kanske starkare än oss gutta då. För tänk på mamma. Vi allesammen vi är, som är här är ju födda en mamma. De som inte är det, de kan räcka upp handen då. Men det ska i islam så säger de ju att Muhammed kommer igen så ska han bli född av en man. Du har sett en del i utav muhammedanerna, de går med som boxer som når ner hit och det är att de ska föda Muhammed en gång när han kommer tillbaka igen. Det blir i alla fall en trång födsel, det tror jag nog, men i alla fall så tänk på en mamma som bär oss under hjärtat sitt i 9 månader. Där produceras vi, där blir vi skapt till att vara det som vi är. Och så ger oss mat i alla fall ett år, ligger vid brystet hennes. Och jag har sagt det till kona, vi har 6 barn där. Jag har alltså lust någon gång att toucha det här med morskärligheten. För det må vara något speciellt. Jag tycker vi gutterna förstår det helt. Och så tänker när du gör det till grundlag för bön då, hur starkt det är en mammas bön. Jag tror att jag blev en kristen på grund av mamma sina bönner och bestemor sina bönner. Så damer som är här, dere har något som vi guttan inte har. Ett starkt redskap i det här med morsbönner som jag tror är väldigt kraftfulla ting. Och så tror vi guttan kan utveckla oss och komma vidare vi också i bön. Och bli stark i bön. Det är ju också sånt. Det är också sånt att bön är något speciellt för damer. Da. Men Gud har kallt oss till att stå i det här, enten vi är kvinnor eller män. Och så han gett oss någon starka löfte. Vi ska läsa lite grann idag ifrån 1 Timoteus 2. Där står det ett avsnitt som dere känner gott till allesammen. Det står sån ifrån kapitel 2 och vers 1 där. Jag förmanar er framför allt. Hör på det. Framför allt står det. Jag har inte sett någon översättelse där står sist av allt eller till slut. Men det står, jag förmanar er framför allt till att bära fram bön och påkallelse, förbön och tack för alla människor. Be för konger och alla i ledande stillingar så vi kan leva ett stille och fredligt liv med Guds frykt och värdighet i allt. Det är gott och något Gud vår frälse gläder sig över. Han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sannheten att känna. Alltså här skriver Paulus väldigt klart att bön ska läggas i fronten, att bön ska vara i förkant av allt det andra vi gör. Först av allt så förmanar jag er att du ska be och söka mitt ansikt och bara till glädje för Herren står det, han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sannheten att känna. Och jag tror att det här med att väcka bönnegleden i folk. Jeg reiser jo rundt og har veldig mye bønneuke og bønneundervisning og sånt. Og det å vekke gleden over bønn i mennesket sitt liv igjen, er liksom noe, jeg føler et kall som Gud har gitt meg på mine gamle dager. At jeg skal være med å oppmuntre. Og jeg kommer ikke rundt for å gi folk dårlig samvittighet at de ber for lite. Men jeg har lyst til å få fram den der attraksjonen som ligger i det å bønne, i å be. Og jeg har et uttrykk som mange siterer, som jeg har sagt, er jo at bønn er virkelig snadder. Det är vidunderligt att be till Gud. Det är gott att be till Gud. Det är ett sånt privilegium som Gud har gett oss. Att vi ska få lov att hantera det här mäktiga vapnet som bön är. Tänk att det gett oss vanliga, enkla människor. Ska vi få lov att ta emot det. Och därför är det Paulus är så upptatt av det här med att få fram hvordan det ligger i fronten. Hvordan det är viktigt det här. Som heter bön, att vi brukar det redskapet som Gud har gett oss. Och du vet, lika för Jesus gick till Golgata, så säger han till disciplan sina att mitt hus ska kallas ett bönens hus bland alla folkeslag. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Och du vet, på engelska står det att Jesus, vidare, i norska översättningen står det att men det har gjort det till en röverhule. På engelska står det att det har gjort det till ett sted för tyver och rövare. Och vad är det tyvan vill stjäla först ifrån oss? Visst de kommer och bryts in i huset. De vill leta efter det mest dyrbara som finns. Det är första de vill ta. Och så är det ofta många gånger med Guds menighet också. När djävulen kom så vill han stjäla det kostbaraste som finns i en menighet. Och det är bönnelivet som ska bära och lyfta menigheten. Och vi ser många moderna menigheter som är strippa för bön. Där det inte finns bönnesamling och bönnemöte och uppfordring till bön. Men liksom maskineriet går och ser du bestjålen av den dyrbara skatten som Gud har lagt där och som han gitt till oss. Och när jag säger att det är vidunderligt att be och bön är snadder och det är härligt med bön. Så säger jag samtidigt att det är inte lätt att få det till. Vet du varför det inte är så enkelt att få till bönnelivet ditt? Jag tror att det är visst ett område av vårt liv där det verkligen står kamp om livet vårt så är det på bönneområdet. Där djävulen vill bekämpa det med allt han har, med näbb och klör, så vill han stjäla vårt bönneliv. För han vet att har han nacketaket på, han tatt oss, visst vi inte vill söka Gud. Så därför står det kamp om ditt bönneliv. Därför är det att det är så lätt att göra alla andra ting än att be till Gud. Och bruka tiden på allt annat än det att söka Guds ansikt. Och därför ligger det också en disciplin i det här med bön. Att Gud kallar oss till att söka han. Vi kan komma med vårt liv och så kan vi få lov att söka han och få lov att leva tätt in till hans hjärta. Och jag har sagt det i dessa möten här att det som är själva kärna i den kristna bön. Inte det att vi har bönnemöte och vi får bönnesvar och allt där. Men själva kärna i det här, det är samfunnet och fällskapet med vår far i himlen och med Jesus Kristus. Och därför är jag så glad i verset i 1 Korinthierbrev 1:9 där det står att Gud är trofast, han som har kallt er till samfund med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Inte det ett fint vers? Gud är trofast, han som har kallt er. Vad han kallade det till? Jo, han har kallat det till samfund med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och bara det ordet samfund, alltså han har inte kallat oss till tjänste först och främst, men kallat oss till fällskap, närkontakt, där hjärte till hjärteförhållande med vår far i himlen och med Jesus Kristus. Och jag brukar säga att det här är mitt första och viktigaste kall. Jag har ett starkt evangelistkall som Gud gav mig. Jag ville ju inte bli evangelist på grund av födselsmärken som jag har. Och jag hade lust att vara fiskare och vara på havet. Och jag argumenterade så att jag kan inte stå föran folk. Det är grejt att torsken ser mig, men like folk ser mig. Sådana argumenterade jag för Gud. Men så fick jag ett väldigt starkt kall genom ett syn då, till att bli evangelist. Men mitt första och viktigaste kall är inte evangelistkallet. Mitt första och viktigaste kall är vardag och pleje fällskapet med Jesus. Och gå där och mumla och be, smatte på namnet Jesus och lovsinga han och tygge lite på Jesus och ha fällskap med han och känna det här livet som flyter utifrån den nära fällskapet med Jesus Kristus. Och det är så dyrbart att Gud har kallat mig till det. Han har gett mig audiens hos kongernes konge där jag kan få lov att komma och vara han när. Och när Paulus skriver det verset där så är han genial, så börjar han med att säga att Gud är trofast. Och du vet, när det kommer till en intim relation mellan människor, för exempel i ett äktenskap, det är något med det viktigaste är trofasthet. Jag har ju rejst som en galning runt omkring hela tiden och kona mig har varit alene och jag har rejst med vackra damer på team och ungdom som har varit med mig och visst inte hon visste att jag var trofast emot. Mot Hoda så har vi haft väldigt problem med äktenskapet vårt, men vi har valt det, jag och Liv, vi har valt att vara trofast emot varandra och därför kan vi ha ett intimt liv i samman. Och när Paulus begynner med det här och säger att Gud han är trofast, så vet han samtidigt att vi som människor, vi är inte trofast på många områden, i många situationer så är vi inte det. Men visst det är en som verkligen är trofast, så är det vår far i himlen. Vet du något Gud inte kan? Han kan inte vara utro. Gud kan inte utroskap. Han är den alltid trofaste Gud. Och därför vill du uppleva i ditt bönneliv att hvis du bestämde för att evig leven Jesus när vill vara, ha mycket fällskap med min far i himlen, så vill du erfara att Gud är alltid där för det. Utan undantag så är han där. När du sätter dig i bilen kanske på väg på jobb om morgonen, istället för att höra på nyheten som du kan höra 5 gånger eller om dagen, så säger du: far, nu är jag här. Nu är jag klar. Nu sitter jag här i sätet. Nu har jag lust att kommunicera med himlen. Och vad vill du uppleva då? Då upplever du att Gud kommer med sitt närvaro, den trofaste Gud. Han kommer där och så möter han det i sin godhet. Och det här är själva kärna i ditt och mitt bönneliv. Och Paulus säger här i, när jag läste här ifrån Timoteusbrevet, att detta är till glädje för Gud. Och det här är ju en växelvirkning mellan att den gläder Guds hjärta och den gläder mitt hjärta. Och i den glädesfällskapet som vi får ha med Gud, så kan vi leva ett rikt och starkt bönneliv. Och jag vill uppmuntra dig att säga att kom aldrig in i loviskhet med bönnelivet ditt. Bli inte en träll där du liksom tryckes ner ut alla bönnebehoven som ska vara där. Men bevaras i friskheten i bön. Vid att du har ett närt och starkt fällskap med din far i himlen. Och en av de viktigaste tingarna kanske för att bevara sig i det friska fällskapet med Gud är att bruka mycket tid i tacknämlighet och lovprisning. Psalm 100 är en genial uppskrift på sann nytestamentlig kristelig bön. Och hör vad det står i Psalm 100. Slå det upp hvis du har Bibel med dig. En fantastisk fin psalm. Jag brukar den igen och igen när jag driver och ber. Och vi kan ta bara ett par vers där. Från vers 4 och 5 så står det sån: gå igenom portarna hans med tackesang och in i förgården hans med lovsang. Alltså inte när du är kommen innanför porten eller in i förgården, men kom igenom, begynn på utsidan, kom igenom porten hans med tackesang och in i förgården hans med lovsang. Lov ham och välsign hans namn, för Herren är god, evig är hans miskunn och hans trofasthet den varer ifrån släkt till släkt. Jag möter ju en del människor som säger att det är inte så enkelt för mig att lovprisa Gud och tacka Gud, för jag har ett sånt tufft liv. Och det är klart att livet är inte enkelt beständigt. Det är massor perioder av livet som inte är så enkelt. Men här gör psalmisten något som är väldigt lurt. Det är att han inte tar ting ifrån omständigheten och lägger till grund för sin lovprisning. Idag har en dålig dag, så idag kan jag inte lovprisa Gud. Men han tar egenskaper vid Gud och brukar det i sin lovsang. Och så säger han: lov Herren och välsign hans namn. Varför? Jo, för Herren är god. Hans miskunn är evig och hans trofasthet varer ifrån släkt till släkt. Är inte det fint? Varför ska jag prisa Herren idag? Jo, för det Herren är god. Tänk på Guds godhet emot ditt liv. Hvis du ser i perspektiv på livet sånt som det har varit, hur Gud har varit med det. Och vi som bor i det här landet, vi som bor i Norges land, jag brukar säga att vi skulle vara nummer 1 på lovprisning. Och vi skulle vara så dyktiga på det här med att lovprisa, bara på grund av omständigheten som vi får leva och leva i. Herrens godhet emot oss. Tänk för en rikdom vår god Gud har varit emot oss. Så bruk tid till det. Och så stod det som nummer 2: evig är hans miskunn. Tänk på Guds nåde och miskunn emot det. Att han inte dömer det för all galskapen du gör, men han visar det miskunn, kommer med nåde, får ett grundlag för lovprisning. Och så vi gamlingar då, vi kan veta ännu starkare än ungdom att Gud han är trofast. Hans trofasthet den varer ifrån släkt till släkt. Är det fint? Och så kan vi lära oss till att lovprisa Herren genom att vi brukar egenskaper för Gud, Jesus sin skönhet. Jag är väldigt mycket upptatt av Jesus sin skönhet och härlighet när jag driver och lovprisar Gud. Och så känner hur sangen i mitt inre är där. Sån där koret som vi sang nu, jag har brukt massa och fortällt Jesus hur skön han är. Och så kan du göra det till en viktig del av ditt bönneliv. Med lovprisning och tillbedelse och hyllest utav han. Och du vet att det här med att vara en kristen, det är något vidunderligt Gud har gett oss. Jag hoppas du är klar över det. Du vet, jag har gjort en sån spörundersökelse bort i USA. Hva var de tre viktigste setningene som folk ønsket å høre? Masse folk som ble spurt om det her. Og vet du, hva tror du var nummer en av de setningene som flest folk ønsket å høre? Er det noen som har et forslag? Det ganske innlysende første setningen da. Jeg elsker deg. Det var setning nummer en som folk ønsket å høre. Og så setning nummer to spurte, hva setning nummer to? Så var setningen sånn her. Jeg tilgir deg, var setning nummer to. Det er jo innlysende, ikke sant? Jeg elsker deg, jeg tilgir deg. Men så setning nummer tre var veldig overraskende. For den var sånn her. Når de svarer på setning nummer tre, det var sånn her. Middagen er klar. Det var setning nummer tre. Men så var det en predikant som så på det her. Så tenkte han, det er jo evangeliet i et nøtteskall. Gud elsker oss. Han har tilgitt oss våre synder, og så inviterer han oss til festmåltid sammen med han. Tenk på det. Det er jo det som er evangeliet, og det her er det vi skal få lov å fortelle folk, at du er høyt elsket av Gud. Dine synder er tilgitt på Golgata kors, og du er invitert til fest sammen med Herren og i fellesskapet med han. Og det her festmåltidet, det er ikke bare noe som vi skal vente på en gang når vi kommer til himmelen, men allerede her så kan vi leve et så rikt liv med Gud, og vi vil pleie fellesskapet og nærkontakten med Jesus Kristus. Så jeg har bare lyst denne kvelden her å oppmuntre deg når det gjelder ditt bønneliv, at det ligger en sånn innfrosten kapital som du kan begynne å ta ut mer ut av. Som du kan berike ditt liv med, du kan berike menighetslivet ditt, du kan berike byen din, du kan berike Østfold, du kan berike landet ditt med de ressursene som Gud har lagt i ditt bønneliv. Og det her er en sånn hemmelighet som igjen må vekkes i våres liv som Guds folk. At vi søker Gud, vi ber, og vi er med og forandrer landet vårt gjennom bønn. I Jesaja 62, så står det en av de egenskapene som bønn gjør det, eller det som vi kalles til. I Jesaja 62 og vers 6 så står det, «Jeg har satt vaktmenn ut på murene i dine Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, undere ikke ro. La ikke han få ro, for han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden.» Hva er det Gud snakker om her? Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine i Jerusalem. Vi skjønner det ikke vanlige vaktmenn med sverd og skjold og liksom som skal ta vare på byen sånn. For det står om at de skal aldri tie, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, undere ingen ro. La ikke han få ro for han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Og det her med å få være en bønnevaktmann, det har Gud talt så mye til meg om at det ikke bare er at jeg skal beskytte området liksom, hvis vi tenker på Østfold, at vi skal være en beskyttelse for Østfold gjennom at vi ber. Men det er en annen side som er så viktig ved det å være en bønnevaktmann. Du vet, vaktmannen her, i de gamle tider så hadde de bymurene, og vaktmannen skulle gå på muren og speide at det var ikke fiende som kom, og så skulle han gå med staven sin, du har sett det gjensidige sin logo, så har du det, og angi tida i byen, og så skulle han passe porten, hvem som kom inn. Det var vaktmannen sin funksjon. Og du vet, når du skal være en bønnevaktmann, så er kanskje det aller viktigste det at du gjennom bønn er med og lukker opp porten for Jesus Kristus, så han kan komme inn til byen din. Og Jesus han sier det veldig sterkt i Johannes 10. Snakker han om den gode hyrde, og det kommer inn gjennom porten, så sier han, «Den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene, og vaktmennene åpner opp for ham, og sauene hører stemmen hans.» Han kaller sine sauer ved navn og fører dem ut, og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Ser du tegninga her? At du er en vaktmann som skal åpne porten her i Moss for Jesus Kristus. Du kan være en beskyttelse med ditt bønneliv for byen, men så har du også en annen funksjon, der du med å slå opp døra gjennom ditt bønneliv, og si Jesus, kom, kom med din herlighet inni oss, kom og skape forandring i denne byen. Og denne vaktmannsfunksjonen er det Jesus snakker om her, at den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sjauene, altså det mesteren som kommer, og vaktmannmennene åpner opp for ham, så sjauene hører stemmen hans. Ikke det fint sagt om det å være en bønnevaktmann? Og det her har jeg fått opplevd flere ganger når jeg har fått lov å stått i vekkelse rundt omkring. At gjennom bønn så er det blitt åpnet en dør inn til en bygd eller en by der bare Gud har kommet så overnaturlig med sin herlighet og vekkelse har begynt. Jeg husker første vekkelsen jeg fikk lov å stå i. Og det var så artig i formiddag så var det en av de som ble frelst i den vekkelsen. En som heter Bjørn. Jeg tror de fleste av de søskenene i den familien ble frelst. Og jeg har ikke møtt han på mange år, og nå var han på Soe. Han bor her en times kjøring fra Fredrikstad, sa han da. Men når jeg kom, jeg og broren min, jeg har en bror som heter Kai, og vi reiste i lag. Vi hadde øvd inn Kurt og Roland sanger, så vi sang, og vi samlet mye folk i Lofoten på den tiden der. Og så kom vi ut til regnet i Lofoten, og så var det masse folk på bedehuset. Det var sprengt med folk, og vi sang, og vi gjorde alt som vi kunne for at det skulle skje noe der ute, og ingenting skjedde. Det var bare tungt, jeg sleit meg gjennom møtene, skulle prøve å preike. Jeg var da som nå en dårlig predikant, så det var elendig når jeg skulle forkynne Guds ord også. Jeg sleit så voldsomt. Og så etter et sånt møte, det var mye folk på bedehuset, og ingenting hadde skjedd, så var det en gammel pinsevenndame som kom til meg i døra, og så sa hun, nei gutta, sa hun, det her går ikke. Her må vi be oss igjennom. Og så sa jeg til henne, hva du mener med det? Ja, vi må be til Gud at det kommer et gjennombrudd over regnet nå, sa hun, og at det blir vekkelse. Ja, men så sier jeg, hvordan skal vi gjøre det? Jeg skal komme og være i lag med dere, sa hun, så skal vi be til Gud. Og hun var en sånn voldsom pinsevenn da, sånn høyrøstet og skrek og herjet på. Og vi var jo så beskjeden, og alltid da så lå vi på kne når vi ba til Gud. Vi gjorde det bestandig i den tiden der. Og hun for og marsjerte inne i bedehuset der. Så det var jo uvant for oss. Og så sa hun at hun hadde fått Abba-ropet, så hun skrek så voldsomt. Av og til så skrek hun, Abba, sa hun plutselig. Og vi drøkket til like, så vi var litt for skremt av der. Men så sa hun, gutta, må dere komme igjen. Nå skal vi be oss igjennom, sa hun. Og hun visste en nøkkel da til gjennombrudd i den bygda der. For hun drev og ba i lag med oss på formiddagen. Så var vi der i lag med Ella, og hun ba, og vi ba i lag med henne. Og så plutselig en dag så sier hun at, kjenn dere der, gutta, nå kommer det, sa hun. Og så sa hun, hva er det som kommer? Jeg vet jo ikke hva som kommer, men da senser hun noe i den åndelige atmosfæren, at nå er det noe som kommer. Og så var vekkelsen i gang. Så begynte mennesker å søke Gud, og så ble de frelst. Og jeg husker bror til han Bjørn, som jeg møtte i formiddag. Kona hans ble først frelst, og han ble så rasende sint, fordi at var noen predikanter som hadde forstyrret kona i høyet, så hun skulle på møte hver kveld. Og han ville ikke gå på møte i lammet. Men så plutselig så ville han på møte, og så se hva det var for slags galninger som hadde forgjort kjæringen hans. Han var vel sjokk hva vi var. Og så ble han Viktor så kalt av Gud. Så begynte han å komme på møte etter møte. Og så en kveld, vi hadde så sterkt et møte, og så jeg han Viktor, han sto i sentrum av midtgangen der, og svetten rant over panna på han. Og så sa jeg, Viktor, i kveld så er det din tur å bli frelst. Nei, sa han, jeg skal ikke bli frelst. Jeg sa, men jeg ser jo hvordan Gud kaller på det. Ja, men jeg skal ikke bli frelst, sa han. Ja, må du slutte å tulle, sa han. Nå går vi inn i bønnerommet, og så kommer du og gir ditt liv til Jesus. Og så tok han i armen, og så gikk vi mot bønnerommet da. Og for hvert skritt vi tok, så sa han, nei, 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 nei. Og det var liksom bare munnen hans som sa det. For hjertet hans var dratt imot Gud så sterkt. Og han hadde en kamerat som de jobbet på en filetfabrikk der ute i lag. Han heter Kåre. Og når Kåre så at Viktor var på vei i bønnerommet, så sprang han på dør. Og han sa, jeg sprang for mitt liv for å komme meg hjem. For jeg ble så redd for at Viktor skulle dra meg med i det her. Og så midt på veien, mellom huset vårt og bedehuset, så ble jeg snudd totalt rundt sånn. Og så sprang jeg til bedehuset. Og så lå jeg og Viktor, jeg lå og ba til Gud med Viktor der på bedehuset, og så kommer han Kåre inn og stuper ned på siden av stolen der, og så blir begge de her guttene frelst. Och så kom Guds ånd över regnet. Så folk var kallt överallt i fiskebåtarna, på filéfabriken, i hemman. Och vi bestod en ukevis i väckelse. Och då var det något som hade öppnat dörrar. Så Jesus kunde komma in med sin härlighet. Och så var väckelsen där. Och det här längtar jag så efter att vi ska få lov att se igen på sted efter sted. Att det är någon vaktmän som är på post. Som ropar och ber och söker Gud. Så att dörren kan öppnas. Och Jesus kan komma med sin härlighet. Och det här vapnet har vi fått. Att vi kan vara med och rita väg för väckelse och liv. Och vi driver ber mycket på bönnecentrum det här. Vi har liksom fast bön, vi ber väldigt mycket. Och vi ber sån här. Gud må du land Norge bli ett land där det är lätt att bli frälst. Och där det är vanskeligt att gå förtappt. Och hur ska det ske? Då må det ske en atmosfärisk förändring i det här landet. Där människan igen dras in i fällskapet med Gud. Och vi tror det på gång. Vi tror att människan allerede börjar söka Gud. Vi har en del upplevelser nu den sista tiden. Hur många börjar söka Gud på flera platser. Och vi tror det sker ting i Norge. Vi har bett i 17 år på bönnecenter. Vi mäter många bönnehus och bönneinitiativ runt omkring. Och jag brukade sagt att de sista åren så har det varit en gryende bönneväckelse i Norge. Där så många menigheter ser. Det är inte nog att vi bara kör program. Vi må be till Gud. Och så har Gud gjort något i det här landet som vi tror vi ska få lov att se konsekvenserna utav framöver. Så du som känner i ditt hjärta, det här projektet vill vara med på. Att först av allt så vill jag söka Gud. Jag vill be till Gud. Jag vill ta tag i det här som Gud har lagt där i mitt liv. Så bestäm dig för att bruka lite mer tid. Du vet att Gud har aldrig kallt oss till att ta hela trappan i ett språng. Men han har kallt oss att gå trinn efter trinn efter trinn i det han har för oss. Och bestäm dig kanske bara att ta lite mer tid om dagen. Stå lite tidigare upp kanske och bara ta i tid där du söker Gud. Och så tar du steg efter steg in i det som Gud har för dig. Och så lägger du in mye lovprisning och tacknämlighet. Jag citerade det för, men det är en stor bibelkommentator som heter Matthew Henry. Som levde på 1600-talet och in i 1700-talet. Och han var en fantastisk man. Han var alltid så glad och så gott humör. Och var en som så lovprisade Gud så mycket och var så tacknämlig. Och du vill finna fantastiska ting utav han, hvis du har en kommentarbibel. Och så säger jag att en kväll så blev Matthew Henry slått ned och rana på väg hemifrån möte. Och han skrev alltid dagbok. Så tänkte de, vad vill han skriva ikväll? När han har upplevt något så förfärligt så det här har blivit slått ned och rana. Och så skrev Matthew Henry 4 sättningar. Så skrev han sån här. Han begynte alltid med, tack Gud att det aldrig har blivit rana för. Det var första sättningen. Och så sättning nummer 2 skrev han sån här. Tack Gud att själv om de tog allt de hade så tog de inte mitt liv. Det är ju fint att tacka för att du är i livet. Inte sant? Och så skrev han sättning nummer 3. Tack Gud att själv om de tog allt de hade så var det inte så mycket jag hade. Och så skrev han till slut. Tack Gud att det var jag som blev rana och att det själv inte var ranaren. Ser du perspektivet på det här? Att i alla omständigheter så kan du finna något att tacka Gud för. När dagen är tung och vanskelig så plock fram ting som är positivt som du kan lyfta upp i lovprisning. Och så vill jag präga ditt bönneliv. Och så känner du glädjen i Gud och den strömmen av Guds fällskap och Guds närvaro är där. Och Herren ditt brukar enkla människor sånt som oss till att förändra. Sted där vi bor och landet vårt och naboskapet, familjen. Du har fått ett sånt mäktigt redskap som Gud, du kan få bruka genom bön. Så Gud välsigne det och salve det. Och husk på det här, att land salve det med nådens och bönnens ånd. Kom inte in i ett sträv och ett loviskt bönneliv. Men lev i nådeströmmen. Det flyter som finns där. Fryd och glädje mycket i Herren. Så vill du uppleva att han ger dig det som ditt hjärte längtar efter. Halleluja. Herre, vi tackar dig för bönnevägen. Tack att du inte har gjort det komplicerat och vanskeligt, Herre. Men det står att du har bröjtat, du har banat en ny och levande väg lika in till faderens trone. Och jag tackar dig Herre för att vi som enkla barn kan få lov att komma till vår himmelske pappa. Och du är den pappa som säger att jag vill inte ge bara som docker vill, men jag vill så mycket mer ge av mina goda gaver till den som söker mig. Tack Herre för dina löften som är liksom skatt skatten i vårt bønneliv, de skattene som vi kan lete opp, Herre, som er løftene dine, og vi kan be gjennom dine løfter og si, Herre, du har sagt, vi tror det på ditt ord, vi står på dine løfter, og så vil du komme oss i møte med bønnesvar og hjelp inn i vår situasjon, Herre. Takk for de bønner som vi opplever skjer der og da når vi ber. Takk for de bønnen som blir besvart lengre frem, Herre. Hjelp oss å være utholdende og tro det og søke det, for at det skal bryte igjennom til vekkelse og liv og framgang i dette landet. Herre, du ser de som er her i kveld, som har bedt kanskje i lang tid, årevis for spesielle ting, og bønnesvaret ikke har kommet ennå. Jeg ber at du skal bare velsigne de og salve de og la troen styrkes på at det skal bryte igjennom. Og at din herlighet skal åpenbares. Takk for din godhet imot oss, Herre. Du er en vidunderlig Gud, og jeg er så lykkelig at jeg får lov å tilhøre deg, Jesus, og får lov å leve sammen med meg, med det, Herre. Takk at du elsker meg. Takk at du har tilgitt meg alle mine synder. Og takk at du har sagt at middagen er klar. Halleluja, at jeg skal være med på din fest, Herre. Og jeg ber at du bare skal bruke og lede mitt liv og være enkelt ut oss i tida fremover. Takk at du er en sånn god Gud. Lovet være ditt dyrebare navn. Halleluja, halleluja, halleluja.